Sveriges Radio.
Fredag eftermiddag, det här är Studio 1 med Natalia Kaczmierska och Jörgen Mittfält.
Svenska kyrkan borde skaffa båtar till de som flyr över Medelhavet. Förslag från tidningen Dagens ledarskribent idag. Men hur ska kyrkan ta ansvar för de som sitter i båtarna sen?
Och allt fler flyende tar vägen via Ungern. Men nu hoppas landets flyktingkritiker att ett 17 mil långt stängsel ska få människor att välja andra vägar.
Jag hoppas att det får effekt. Det här är inte hållbart längre, säger han. I Ashotalom har den lokala borgmästaren organiserat ett slags medborgargarde som hjälper polisen att hitta och stoppa flyktingarna.
Ställ högre krav på jämställdhet hos filminstituten i Europa, det menar Europarådet idag. Men hur fri blir konsten om de politiska pekpinnarna blir allt för många?
Och sen efter klockan 5 om Segerstedt-institutet för rasismforskning som invigs idag. Ett helvitt och ovetenskapligt projekt, menar flera kritiker.
Och författaren Karin Boyce använde DNA-teknik för att spåra sina rötter tiotusentals år tillbaka i tiden till en av Europas urmödrar, Ursula. Ni hör henne sist i dagens Studio 1. Varmt välkomna att lyssna.
Svenska kyrkan kan inte stå och titta på när människor dör på Medelhavet. Därför bör kyrkan ordna fram båtar till de som flyr till Europa. Det förslaget kommer från Joel Halldorf, ledarskribent på tidningen Dagen, som är med oss nu. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Ja, du tycker att politikerna har misslyckats med flyktingpolitiken och det är dags för kyrkan att ta sitt ansvar. Mm. Förklara, på vilket sätt är politiken misslyckad?
Ja, eller kyrkorna snarare, inte bara Svenska kyrkan. Nej, men vi har ju en humanitär katastrof som pågår i Medelhavet och där vi står passiva i Europa. Och vi kommer se tillbaka på det här, precis som vi idag ser tillbaka på Srebrenica eller Rwanda och undrar varför vi inte gjorde någonting. Och det här är en katastrof som kommer av att EU aktivt stänger människor ute med regler och med militärmakt. Och ordningen är ju den att asylsökande från krigshärdar får skydd i EU enligt Genèvekonventionen. Och då resonerar EU så att vi har lovat att skydda dem som kommer hit. Därför måste vi hindra människor från att faktiskt ta sig hit. Och så tvingar man människor att ta sig hit på de här desperata sätten med smugglarbåtar. Och nu när politikerna inte lyckas upprätta säkra och lagliga vägar till Europa så är det rimligt att NGOs av olika slag, kyrkor, civilsamhället agerar för att lindra den omedelbara nöden men också för att sätta press på politikerna så som politisk aktivism alltid har fungerat. När politikerna inte kan lösa någonting så får den politiska aktivismen gå in och ta ett moraliskt och humanitärt ansvar.
Hur mycket politisk aktivism är och hur mycket är det faktiskt ett realistiskt förslag som du tror går att genomföra?
Alltså vi har ju flyttat, NGOs har ju flyttat och hjälpt undsatt flyktingar tidigare. De berömda vita bussarna som vi ofta talar om under andra världskriget och andra sådana liknande aktioner. Så det är inte alls orimligt att tänka sig. Och redan nu har ju Läkare utan gränser 3 båtar tror jag det är, i Medelhavet.
Men du menar båtar alltså som motsvarar de som flyktingsmugglarna använder? Alltså båtar som de ska kunna ta sig över Medelhavet i och som förhoppningsvis är något säkrare då än de har idag?
Ja, jag inser ju att det här liksom låter väldigt idealistiskt och utopiskt. Men alltså, om smugglare kan ordna båtar så borde också det europeiska civilsamhället kunna ordna båtar som är betydligt säkrare och tryggare och där människor inte skinnas och utsätts för övergrepp. Jag tror att vi måste kunna försöka tänka lite utanför boxen i det här.
Det blir en uppmaning till människor att ändå ta rätt stora risker och fly över Medelhavet.
Nej, det är inte så stor risk att åka en säker båt över Medelhavet. Det kan jag inte riktigt se.
Och var skulle man ta vägen sen när man ska komma i land? Då är det till Grekland och Italien som tusentals andra flyktingar.
Ja, det är väl det rimliga. Nu är ju miljontals andra flyktingar i Libanon och andras länder som är direkt närområde till de här konflikterna. Men vi måste inse i Europa att vi kan inte bara välja att leva i en global värld när det passar oss, när vi vill ha billigt kaffe eller när vi vill åka på solsemester. Vi lever i en global värld och vi är närområde till de här konflikterna. Då är det naturligt att människor söker sig hit tills deras samhällen är trygga och säkra igen. Och det innebär att det blir press på våra system på olika sätt. Absolut, så är det. Men så är det att leva i en global värld.
Säger Joel Halldorf, ledarskribent på den kristna tidningen Dagen. Alltså, vi ska höra med kyrkorna vad de tycker om ditt förslag. Med oss är Kristina Hellqvist, chef för Svenska kyrkans katastrofarbete. Ja, vad säger du? Att ordna på sådana här båtar där man kan hjälpa flyktingar att ta sig över Medelhavet på ett säkert sätt. Det låter väl bra?
Delar ju den bilden som Joel Halldorf har av att vi behöver göra väldigt mycket mer och att vi lever i en global värld. Det här är en enorm flyktingkatastrof som är Europas närområde. Vi har fler människor på flykt än vi har sett sedan andra världskriget. Kyrkorna behöver göra mer. Vi gör mycket idag. En sån här båtar är kanske skulle kunna vara intressant som symbolhandling, men vi behöver ju se hur också mottagandet i Europa ska kunna fungera. Idag ser vi katastrofala situationer och enorma humanitära behov i Grekland till exempel, med människor som kommer in till öarna. De kyrkor som finns på plats gör väldigt mycket idag och arbetar med att utöka sitt sociala arbete både i städer och ute på öar.
Får jag bromsa dig där lite? Om du säger att vi måste se att mottagningen kan fungera, menar du att det då är bättre att hindra att många kommer hit tills mottagandet fungerar bättre, eller hur menar du?
Nej, vi måste ju omedelbart se till att mottagandet fungerar bättre. Det fungerar bättre på nästan överallt i världen än vad det gör just nu vid Europas yttre gränser, vilket är oerhört anmärkningsvärt.
Men hur ska man förstå dig då? Menar du, eftersom du sa så, menar du att vi kan inte just nu göra det möjligt för så många människor att ta sig över för mottagandet fungerar inte?
Vi vill ju se lagliga vägar till Europa och att människor inte ska behöva sitta i de här båtarna, precis som Joel Halldorf säger. Så det här är ju parallella spår. Vi behöver arbeta med det påverkansarbetet. Jag säger inte att det är en omöjlig tanke att vi också skulle ha båtar. Men vi måste ju hela tiden se hur kan vi arbeta på mest effektivt sätt. Och det är också väldigt viktigt att ligga på att EU tar ansvar här också och att EUs stater tar ansvar för den här situationen. Vad vi gör är att vi ser över hur kan vi vara ett bättre stöd till i den här humanitära krisen som vi ser i.
Så sammanfattningsvis, ja, kanske båtar som symbolhandling, men det är lagliga vägar som är ert huvudfokus. Men då kommer det väl ännu fler till ett mottagningssystem som du säger fungerar dåligt?
Så kommer man inte i första hand kanske till Grekland och Italien, utan det blir en jämnare fördelning. Det är ju så att Grekland och Italien är närmare de här, rent geografiskt, de här flyktingkriserna. Vi ser en ohållbar situation där resan genom Europa har blivit ännu farligare än resan till Europa ibland. Människor tar sig från Grekland in i Serbien, fastnar där eftersom Ungern har stängt gränsen, som ni också kommer diskutera i studiet idag. Och människor på väg i Europa till något land där man kan få uppehållstillstånd och kan få en chans att bygga upp ett nytt liv tar enorma risker.
Men när det gäller de här lagliga vägarna som du efterlyser, det har ju diskuterats ganska länge och man har ju inte nått några politiska lösningar på det problemet. Hur ser du utsikterna om att det skulle kunna hända?
Det går att säga att naturligtvis den politiska situationen i Europa är inte den bästa för de här frågorna. Samtidigt så vi har också starka röster för lagliga vägar. Vi har en FNs flyktingkommissarie Antonio Guterres, en väldigt stark röst som betonar att människor som kommer till Europa, båtflyktingar, är flyktingar som behöver skydd och ligger på för att Europa ska ta sitt ansvar. Vi arbetar i kyrkorna tillsammans och bygger upp ett större arbete som kallas Safe Passage för ett gemensamt påverkansarbete där vi till exempel för viseringslättningar, lättnader för människor från Syrien för att du ska kunna komma hit på ett annat sätt.
Joel Halldorf, ledarskribent på tidningen Dagen. Är det inte politiska lösningar som måste till för att man ska kunna göra någonting åt det här på ett större plan?
Det vore jättebra om det kom politiska lösningar, men det är ändå så att politikerna är inte samhället. Politikerna är en funktion i samhället, och när den funktionen inte fungerar och när den funktionen inte kan lösa de här problemen, då finns det andra aktörer i samhället som kan kliva in och ta ett ansvar, inte minst för att sätta press på politikerna.
Men politikerna agerar ju utifrån vad de tror att deras väljare vill ha för politik, och hur deprimerande det än kan låta så är ju stödet för till exempel lagliga vägar inte särskilt utbrett i Europa. Hur ska man se?
Ja, det är inte utbrett bland politikerna i alla fall.
Nej, bland människorna heller, det är enligt de mätningar som har gjorts.
Ja, det finns ju någonting. pacificerande ibland med demokratin. Det vill säga, vi väljer våra politiker och sen så tänker vi att vi måste finna oss i den politik som de för. Men det finns utrymmen att agera och det finns utrymmen att sätta press på, att sätta fokus på den här nöden och att visa att saker och ting faktiskt går att göra. Och det här är ett sånt tillfälle där vi inte så att säga får lägga över ansvaret på politikerna. Vi har också i Europa och i debatten en oerhörd frustration idag över den här passiviteten. Vi ser att människor drunknar i det havet som många av oss har liksom åkt och badat i och åkt och semestrat vid. Men ingen gör någonting. Och det är inte något som började igår. Det här har ju pågått i flera år. Och det är till en del en frukt av konflikter som EU har varit med och destabiliserat.
Vi kan väl lyssna på en politiker som vi har med oss här, nämligen Cecilia Wikström, EU-parlamentariker för Folkpartiet då, som har skrivit många rapporter till EU-parlamentet i den här frågan. Hej.
Hej.
Ja, du har lyssnat på diskussionen. Din kommentar till det här förslaget till att börja med om att kyrkan skulle gå in med båtar.
Först och främst så vill jag tacka Joel Halldorf för hans medmänskliga ansvarstagande och för att han har pekat på den situationen en gång till. Den situation som jag och många med mig har verkat för att förändra under en följd av år. Och nu är det faktiskt så att det omöjliga har blivit möjligt det här året. För bara några månader sedan, så sent som i april, så var jag med och drev fram en resolution från parlamentet som handlar om att vi måste etablera lagliga och säkra vägar och att varje EU-land dels ska vara med och ta ansvar för de flyktingar som spontant kommer hit och dels att vi ska utöka vårt ansvar när det gäller UNHCR-flyktingarna.
Men då förstår inte jag hur det kan vara så svårt att bara fördela 40 000 flyktingar som man har diskuterat nu ganska länge, ja. Och det har ju kört fast helt. Alltså...
Men vänta, det är inte tal om att det ska så här. Om man nu under en följd av år inte har lyckats med någonting så kommer parlamentet med en resolution som säger att detta ska göras. 2 veckor senare kommer kommissionen med ett förslag som innebär en fördelningsnyckel och allting. Där det har tagit stopp det är med medlemsländerna på det sättet att medlemsländerna har sagt att de kommer att fixa det här fram till november vill de ha på sig. Då ska de klara ut det här. Men vi fick inte igenom att det skulle vara bindande, vilket jag beklagar. Jag tycker att det skulle ha varit tvingande för länderna att ta sitt ansvar. Men vi kommer att nå dit. Om någon till mig för 3 år sedan skulle ha sagt att alla EUs institutioner kommer att verka för att etablera lagliga och säkra sätt för människor i nöd att söka asyl i Europa och ett gemensamt ansvarstagande från medlemsländerna, då skulle ingen ha trott på mig. Men politik är faktiskt ibland det möjligas konst. Jag klarat detta och nu måste
Det låter lite konstigt när man hör dig prata. Samtidigt så är ju situationen kaosartad på många håll i Europa. Vi har sett bilder från Koss i veckan, ja. Och du pratar om att nu har det möjliga omöjliga inträffat och att man har nått sådana framsteg. Det går inte ihop riktigt.
Jo, men alltså innan man ser förändringarna på marken så måste man ju ha fattat. De bindande politiska besluten måste vara tagna. Och nu har både parlamentet, som jag säger, i slutet av april detta år för första gången fattat ett sådant beslut. Och det är ju verkligen en islossning, eller vi har brutit ny mark politiskt i parlamentet. Och sedan kommissionen har gjort exakt samma sak. Nu väntar vi på att medlemsländerna, alltså länder som Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Ungern, att de ska vara med om detta. De har på sig nu några månader. Man har sagt att de ska klara ut det fram till november när det är ett nytt rådsmöte. Så jag förstår och jag delar, ska jag säga, som individ och delvis aktivist själv. Så i mitt tidigare liv så vill jag säga att jag delar den här frustrationen och vanmakten med Joel Halldorf och andra. Och jag menar att alla medel måste sättas in nu för att vi ska lösa den humanitära katastrof som finns. Men jag vill samtidigt också säga att det är någonting mycket oväntat som faktiskt har inträffat den här våren. Så som gör att vi på sikt ska kunna se ett annat Europa.
Men får jag pröva din optimism lite då, med att inta en pessimistisk position här? Vi har Storbritannien som funderar på att lämna EU. Vi har Frankrike som har ett reformerat nazistparti som har en 25-30% av rösterna. I Sverige är det flyktingkritiska partiet Sverigedemokraterna uppe i 20% i opinionsmätningar. Jag kan fortsätta rabbla. Mot den bakgrunden, kommer det där verkligen att gå som du beskriver, om man har medborgarna emot sig?
Ja, det går ju därför att om man fattar gemensamma, beslutar om gemensam lagstiftning och gemensamt ansvarstagande, då blir det ju tvingande. Och då måste länderna åstadkomma detta. Nu vidare bosätter vi 20 000 från Italien och Grekland i ett första skede. Vi har en ny katastrofhanteringsmekanism som nu utlöses, och Grekland har nu eftersträvat det.
Precis, ja, och ett nytt katastrofval för alla de partier, antar jag, som står bakom det där, om inte man har medborgarna med på båten, eller?
Nu måste vi ju övertyga medborgarna. Det är hög tid att säga att det som en gång var, det är precis som Joel Halldorf beskriver. Jag brukade säga för några år sedan att Medelhavet håller på att förvandlas till dödens hav. Nu har jag ändrat mig. Jag säger Medelhavet är nu ett dödens hav. Och jag har själv varit med och talat med fiskare vid de grekiska öarna som säger att de kan inte mer fiska på ett traditionellt sätt för att man får upp delar av människokroppar eller döda människor i sina nät. Och detta är naturligtvis en djupt ovärdig situation för Europa. Och vi kan mer och vi kan bättre. Men jag vill ändå understryka att den representativa demokratin säger att det ändå är de folkvalda som måste stifta lagar. Nu är vi på god väg, och jag vill än en gång understryka att det är så sent som i april som allt det här har skett.
Du får sista ordet, Cecilia Wikström. Tack för att du var med. EU-parlamentariker för Folkpartiet. Tack också Joel Halldorf, ledarskribent på tidningen Dagen, och Kristina Hellqvist, chef för Svenska kyrkans katastrofarbete. Men vi stannar kvar i samma ämne.
Ja, vi stannar kvar här i flyktingkrisen i Europa. Som vi hörde så är Ungern ett av de länder som nu begär mer pengar från EU. 35 000 flyktingar kom dit via Turkiet, Grekland, Makedonien och Serbien bara nu i juli. Men nu vill man alltså sätta stopp för det genom bygget av ett drygt 17 mil långt stängsel som ska hindra flyktingar från att ta sig in i landet via Serbien. Och vår korrespondent Johanna Melén har besökt södra Ungern.
Det sägs att det är den varmaste dagen på hela sommaren, och ingen skugga finns i dammet på grusvägen som skiljer Serbien från Ungern. Militärerna som sitter hukade vid taggtrådsrullarna skyddar sig med kamouflagemönstrade hattar och lyssnar på musik. Längre ner längs grusvägen arbetar män i tröjor från den ungerska kriminalvården. De är redan sena. Nya rullar med taggtråd skulle komma klockan 8. Nu är klockan 11 på förmiddagen. Till sista augusti ska allt vara färdigt. 175 kilometer taggtråd på som mest 3 meter över marken. Men fortfarande ligger stora delar av gränsen öppen. Polismannen Laszlo säger att de just stoppat en grupp ett par kilometer härifrån.
Nearby, här är 2 kilometer.
So how many people do you catch every day?
About 1300.
Every day?
Every day.
Vi griper 1300 varje dag, säger Laszlo. Jag undrar om han tror att stängslet kommer att stoppa dem. Jag hoppas det, säger han.
I hope.
En bit därifrån, förbi potatisfält och lantgårdar, går David Rudolf och plockar skräp på gården som han sköter om. Stängslet kommer inte att stoppa dem om de har bestämt sig för att komma, säger han. I morse passerade ännu en grupp hans hus. David brukar ge dem vatten.
Gummit it på idja egi och jokot. Morsokudja.
Det är bra människor, säger han. Själv flydde han över gränsen från Serbien till Ungern under kriget på 90-talet. Sedan nyår har över 110 000 människor passerat den serbisk-ungerska gränsen utan tillstånd. I början var det främst människor från Kosovo som sökte sig ett bättre liv. Nu är de flesta från Syrien, Afghanistan, Irak och en del afrikanska länder. Rutten som börjar med båt från Turkiet till Grekland, vidare genom Makedonien och Serbien, har blivit en allt vanligare flyktväg istället för den farliga resan från Libyen över Medelhavet till Italien. Väl i Ungern är man i Schengenland med få eller inga gränskontroller vidare mot Västeuropa. Nästan alla försöker ta sig vidare från Ungern så snart som möjligt, men den ungerska regeringen vill göra det så svårt som möjligt att alls komma hit. Förutom stängslet infördes 1 augusti strängare asylregler som bland annat säger att Serbien är ett säkert land att skicka tillbaka människor till. FN har tidigare kommit fram till att Serbien inte är ett säkert land för asylsökande. I en vägkorsning ser vi dem. Några ligger, andra sitter, en del sover i skuggan från buskarna. De är från Afghanistan. En polisman vaktar vid vägkanten.
We will go to one country because in my country is war, big war.
Vi är på väg mot något land, för i mitt land är det krig, säger Nergis, 18 år. Intill sitter hennes man, hennes föräldrar och lillebror som är 15. Hans ögon är alldeles röda. I ett år har de varit på resa.
So how do you feel?
So bad.
Jag mår så dåligt, säger Nergis, och tårarna kommer. I den lilla staden Ashotalom, en bit norr om gränsen mot Serbien, syns nästan inga människor till alls. När det är 40 grader varmt vill man helst vara inne. I Attila Kocics järnhandel är det svalt och behagligt. Här finns allt för trädgård och hemmasnickeri. Attila Kocic tycker att stängslet borde ha satts upp för länge sedan.
Reméljük, hogy jó lesz a kerítés.
We hope that you help.
Hogy visszafogja ezt a migrációs hullámot, mert tűrhetetlen, ami itt folyik már most.
Jag hoppas att det får effekt. Det här är inte hållbart längre, säger han. I Ashotalom har den lokala borgmästaren organiserat ett slags medborgargarde som hjälper polisen att hitta och stoppa flyktingarna. Attila Kocic är själv bekanta som deltar.
Persze, hogy ne, így van. Mert a rendőrök úgy vannak más vidékről ide vezényelve, nincs abszolút semmi helyi ismeret.
Polismännen är inte härifrån och kan inte omgivningarna. Därför är det bra att lokalbefolkningen hjälper till, säger han. Det har hänt att grupper av migranter stoppats av polisen och suttit och väntat utanför Attila Kocics hus. Och när de lämnat platsen har det varit fullt av skräp, berättar han.
Néhány óra alatt olyan szemétdombot hagynak maguk után, amit ha kapnak inni, akár inni-enni, vagy amit magukkal hoznak a táskában, minden szét, tehát abszolút kultúrájuk nem illik ide az Európa.
Det är väldigt otrevligt. Ingen europeisk kultur alls. De har inte nått upp till vår kulturella nivå, säger han. Ibland har de till och med uträttat sina behov. I en liten klädbutik provar Rita en röd klänning. Butiksinnehavaren Joni och Moni som är anställd kommer med synpunkter. De har ingenting ont att säga om flyktingarna som de nu ser nästan varje dag.
Véleményem az, hogyha egy anya pici gyerekkel hátán elindul, annak oka van.
Om en mamma ger sig av med sitt lilla barn så har hon nog verkligen skäl för det. Det är bara att tänka sig in i situationen själv, säger Julie. Det som sägs om flyktingarna är inte rättvist.
Annyit hallottam, hogy van egy nagyon ismerősöm, aki nagyon sok ilyen emberrel beszélt, és állítólag afganisztánok.
En av mina vänner har pratat med många av dem och människor från Afghanistan har berättat hur deras familjemedlemmar massakrerats. Det är ett väldigt gott skäl för att fly, säger Rita. I våras skickade regeringen i Ungern ut en enkät till 8 miljoner hushåll med frågor som: håller du med om påståendet att migrationen har med den växande terrorismen att göra? Visste du att ekonomiska migranter passerar den ungerska gränsen? Och håller du med den ungerska regeringen om att det är viktigare att stödja ungerska familjer och deras framtida barn än att hjälpa migranter? 1 miljon svar har kommit in och en majoritet håller med om påståendena. men inte kvinnorna i klädbutiken i Ashotalom. Det här är inga ekonomiska flyktingar, det ser man ju på dem. De har kommit för att deras liv har blivit omöjligt att leva, säger Julie. I huvudstaden Budapest säger den konservativa regeringen som leds av premiärminister Viktor Orbán att enkätsvaren visar att man har det ungerska folkets stöd för att skärpa asyllagarna och uppföra stängslet längs gränsen mot Serbien. De allra flesta som nu tar sig över gränsen utan att fråga om lov har egentligen inget annat skäl än att de vill skaffa sig ett bättre liv, säger Zoltan Kovacs, talesperson för regeringen.
Again, the numbers, the sheer numbers show that this is something else. So this is not simply fleeing war, but this is a conscientious decision on behalf of tens of thousands, hundreds of thousands of people to have a new life. And this is a new issue, a different issue, for which the European system as well as the Hungarian system is not prepared.
Det här är någonting nytt som vare sig det europeiska eller det ungerska systemet är redo för, säger Zoltan Kovacs. Människorättsorganisationer har kritiserat Ungerns regering för att medvetet dra en koppling mellan flyktingarna som kommer och terrordåd som utförts i Europa. Men Zoltan Kovacs menar att kopplingen är uppenbar.
But most definitely statistical data show that it is worrying that young males are coming in very great numbers.
De allra flesta som kommer är inte familjer med barn. Statistiken visar att de allra flesta är unga män och det är mycket oroande, säger han. Den ungerska Helsingforskommittén har anklagat sin regering för att driva en, som de säger, politiskt motiverad främlingsfientlig syndabockskampanj riktad mot flyktingarna. En ren förolämpning, enligt Zoltan Kovacs.
That's the cheapest and probably the most disgusting claim that can come in a case when you have to deal on a daily basis hundreds, maybe thousands of people. Nobody can claim that the Hungarian authorities are mistreating.
Det är en mycket billig, en mycket motbjudande anklagelse när vi varje dag måste ta hand om hundratals, ja tusentals människor. Och ingen kan anklaga oss för att behandla migranter eller möjliga flyktingar illa. Tvärtom, Ungern tar över en stor del av EU:s börda, säger Zoltan Kovacs. Ett ungt kurdiskt par från Afrin i norra Syrien har just kommit från polisens förvar till tågstationen i den sydungerska staden Szeged. I Syrien studerade hon filosofi, han turism. Nu får de smörgåsar och vatten av volontärer som frivilligt hjälper flyktingarna. På tre dagar har vi bara fått en smörgås och lite vatten. Vi satt 30 personer i ett rum. Vi sov sittande. Det luktade förfärligt, säger de. Nu ska de vidare med tåget till Budapest. De vill inte stanna i Ungern. De vill till Tyskland. Till Tyskland, om Gud vill. Säger de. Johanna Milén, Budapest.
En kvinna. Fan, jag litar inte på kvinnor som karvar lik. Tyder på någon slags abnormitet.
Hon är lesbisk.
Ja, det kunde jag ge mig fan på, en mörgnuggare.
Så där kan det låta i svensk film. Kommissarie Evert Bäckström, spelad av Claes Malmberg, vädrade här sin kvinnosyn i SVT-serien Den fjärde mannen från 2014.
Idag börjar Sarajevos filmfestival och i samband med öppnandet så startar en internationell konferens som vill lyfta frågan om hur jämställd filmen är i Europa och hur den kan bli mer jämställd.
Ekots kulturkorrespondent Lisa Bergström är på plats i Sarajevo och du sitter vägg i vägg med den här konferensen som pågår just nu. Hur låter det?
Nej, men folk är ganska snälla, men det är intressant för mig som kommer från Sverige att förstå att stor del av det de håller på och liksom undersöker nu, det, eller pratar om nu, det är att säga att filmen är ojämställd. Det är en liksom fråga som inte är tydlig, utan det är det man försöker hela tiden undersöka. Man pratar om stereotyper och sexism och att film är ett viktigt verktyg som påverkar människor, och därför är det viktigt att man liksom se till att också filmen är jämställd.
Mm, och vad är det man vill komma fram till? Eller vad är det som ska hända efter den här konferensen, är tanken?
Ja, det här är ganska... Det som är nytt med hela den här konferensen, det är att det är en landmark conference som man pratar om. Alltså det är på en hög politisk nivå. Så filmen har liksom flyttat in där och Europaparlamentet eller Europarådet pratar om det här på en ganska hög politisk nivå. Det är det som är det nya. Och det man ska komma fram till, det är en sorts rekommendation som man sen liksom ska kunna vila på. De olika filminstitut och länder ska kunna vila på och säga så här, ha som argumentationsunderlag att ja, men det var i alla fall i Sarajevo 2015 som man sa att det här var viktigt på något sätt och så här kan vi jobba.
Mm. Är det någon som bryr sig om vad Europarådet tycker då? Ute i filmvärlden?
Ja, det får man ju se. Alltså, men det som är intressant är ändå att politiker här får höra att filmen inte är jämställd och att politiker här också någonstans kommer komma fram till att det är viktigt att den också är där för att den påverkar så många människor. Framförallt, alltså, något som jag blev lite tagen av när jag hörde hur alla pratade, det var just det här om stereotyperna och hur viktig filmen är för att liksom bryta stereotyperna. Och de tog upp ett par siffror som var ganska intressanta. Att de har ju mätt filmen i Europa och hur kvinnoroller har sett ut mot mansroller. Och då kan de se att i ungefär 30% av kvinnorollerna så är kvinnorna ganska sexigt klädda, utmanande klädda. Men det bara är 7% av mansrollerna där den liksom är sexigt och utmanande klädd till exempel.
Mm. Och är det politikernas roll att gå in och bestämma det, hur man ska vara klädd i film? Eller hur låter tongångarna kring det?
Nej, men det kan man ju verkligen diskutera. Och här vet jag att det finns mycket kritik att, det här, att man inte ska gå in och styra konstnärer såklart. Men jag tror att tanken är att det här, eftersom det är en rekommendation, så är väl tanken att det ska vara lite... Att det inte ska vara styrande, det är liksom ingenting man absolut måste förhålla sig till. Utan mer att det är ett erkännande att filmen i Europa är inte jämställd. Och det är väldigt få länder som det ser ut idag är med på den diskussionen överhuvudtaget. Alltså, Sverige är så ledande i den här frågan. Vi har pratat om det här ganska länge och Europa ligger långt efter. Och jag vet att ett par personer som jag träffat med som verkligen vet understryka hur viktigt det här har varit kommer från flera olika kvinnoorganisationer och filmorganisationer. Och en som jag träffade kommer från European Women Audiovisual Network. Hon heter Holly Eilert. Och hon menar att det här faktiskt till syvende och sist handlar om yttrandefrihet. Att kvinnor ska få mer medel för att kunna göra film. Att det är en yttrandefrihetsfråga. Vi kanske kan lyssna lite på henne.
The low status of women at the moment amounts to censorship. And if it's not seen like that, that's simply because everyone's become used to the fact that there's a dominant male narrative, that there's a high percentage of men who are appearing on screen rather than women. But for me, it's a question of introducing the range of diverse views, if you like, which women can bring. So for me, fundamentally, it's a matter of freedom of speech.
Holly Eilert var en av dem som talade på konferensen och hon säger att det här handlar liksom om vilken typ av berättande som går före, att liksom oftast har vi ett manligt narrativ som vi lyssnar till och som vi ser på film. Mm. Ungefär så hade jag
alltså, översatt
det.
Hur ska man tolka det? Ett manligt narrativ? Vad menas med det?
Precis, förlåt. Nej, men en sorts berättande, ett berättarsätt. Och det gör att vi får ganska likriktade filmer och ganska likartade historier. Och tanken då, om man får fler perspektiv, fler filmberättare, om kvinnor kommer in och berättar mer, så kanske vi får en större mångfald i filmen. Som det ser ut nu så är det 16,3% av alla filmer i Europa som görs av kvinnor. Och det är en siffra som har legat där sedan 2001 ungefär. Och det är så att det görs fler filmer överhuvudtaget, men ändå så ligger den där siffran still. Så på konferensen nu så pratar alla om den här, hur ska vi liksom få 16,3% att försvinna på något sätt? Hur ska vi komma över det?
Du var inne på det själv, att Sverige ligger långt fram då, jämfört med många andra länder, och Svenska Filminstitutets vd Anna Serner har varit drivande bakom de här tankarna. Vad säger hon då?
Ja, men alltså, hon är ju drivande på så sätt att hon är liksom det positiva exemplet. Folk pratar om Anna Serner runt om i Europa. När jag var i Linz på filmfestivalen där för några månader sedan, då så citerar man Anna Serner. Så hon är liksom en kändis på de här konferenserna. Och vi kan höra lite vad hon själv har att säga om det. Hur, att just hon är liksom, hon och Svenska Filminstitutet är det positiva exemplet.
Vi presenterade ju den här policyn i Cannes 2013 när vi fyllde 50 år på Svenska Filminstitutet. Och då tog vi chansen att lansera vår jämställdhetsplan. Och då var ju intresset otroligt blygsamt. Det var ju verkligen ingen som tyckte att det var något intressant. Men sen i och med att det har kommit internationella stjärnor som har lyft frågan, Gina Davis, Emma Watson, Meryl Streep, i USA så är ju i Hollywood en röre för en större förståelse för att det faktiskt sker en diskriminering. Och i takt med att de har vaknat så letar de ju goda exempel, och det är då de hittar oss. Så att jag har gått från att vara en jobbig typ för ett par år sedan, och jag ska inte säga vilka ord jag har fått höra, till att bli en kändis.
Där blir man lite nyfiken på vad Anna Serner hade blivit kallad tidigare, men det lämnar vi därhen och anropar Kerstin Alnebratt istället, som finns med oss från Göteborg. Välkommen.
Tack.
Föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning är du. Hur tycker du att det låter, det här förslaget från Europarådet?
Jag tänker att om man vill åstadkomma förändring, och det verkar ju vara det de är ute efter, så är det väl jätteviktigt att man får koll på hur det faktiskt ser ut i verkligheten i filmerna. Vem som får göra dem, vilka berättelser som berättas och på vilket sätt som män och kvinnor representeras på i filmerna.
Konsten är väl annars ofta speglar väl ändå så som verkligheten ser ut. Och om verkligheten är ojämställd så blir väl konsten det också, eller?
Alltså jag tänker att konsten både förmedlar och utmanar rådande föreställningar om makt och kön och andra hierarkiska ordningar. Jag tittade på en föreställning, en teaterföreställning av ett dockhem igår.
Ibsens pjäs.
Precis, ja. Ibsens pjäs som sattes upp på teatret ofta. Och där, den föreställningen är ju idag, tänker man, ja, det var en fantastisk föreställning och den håller ju fortfarande. Men när den kom så var den ju oerhört utmanande mot den tidens sätt att beskriva hur en kvinna kan vara och kan göra. Och så har det ju varit med konsten alla tider, att konsten inte bara förmedlar utan också har en väldigt kraftig att
utmana. Men den är ju skriven av en man, å andra sidan.
Absolut, den är skriven av en man. Men jag tror också att man kan se att uppsättningar blir olika beroende på den kvinnor eller män som berättar. Precis på samma sätt som i filmer.
Men uppstod den utifrån ett sug från publiken, tror du, eller genom ett statligt beslut att Ibsen borde göra mera normkritik?
Det vet vi allihopa att det inte uppstår på det viset, utan det är ju konst uppstår ju i att människor vill förmedla eller diskutera hur det är att vara människa, hur den samtid man lever i påverkar oss, vad det är som är för intressanta berättelser här, var spänningarna och konflikterna finns någonstans. Och jag tänker att man kommer aldrig att kunna genom statliga eller europeiska beslut påverka vad konstnärer ska göra och inte ska göra. Men här, vad man har kommit fram till i filmbranschen är väl att här är det bara ett antal berättelser och en viss sorts människor vars berättelser får komma fram. Och då måste man ju problematisera varför det är på det viset. Och vilka berättelser det är som inte blir berättade på det viset. Och då är ju ett bra sätt att börja det, att ta reda på hur det de facto ser ut. Vad är det som vi idag får lov att se på film, och vad är det som vi som publik då inte får se?
Ja, vad tycker du själv? Vad får vi inte se?
Ja, det finns väl massor med berättelser och det, men här blir det ju väldigt tydligt att Sverige har kommit långt, men om man tittar på det om man ju jämför internationellt. Men både i hur kvinnor och män gestaltas.
Och, där... och hur är det då? Alltså bara så man får en bild av hur problemet ser ut enligt dig.
Ja, nu är inte jag någon filmforskare så jag ska inte ge mig kast med
men
det.
Som publik eller som tittare? Ja,
men det kom ju fram i inslaget här innan att om du tittar på Hollywoodfilmer till exempel så är det ganska stereotypa bilder av män och kvinnor.
Samtidigt finns det undantag. Jag tänker Hunger Games till exempel är ju en kvinna i hjälterollen. Harry Potter har ju en kvinnlig liksom, trollkarskollega, trollkvinnokollega. Mm. Alltså är de ungdomsfilmerna kanske många gånger är med på rätt spår då, eller?
Nu är jag en stor fan av Harry Potter, men samtidigt om jag skrapar man lite på ytan där så är det ju också... Det finns ju massor man kan diskutera. Film är ju alltid en väldigt bra utgångspunkt också för att diskutera hur vi är som människor och vad vi förmår göra. Men det jag tycker är intressant med det här förslaget, det är ju dels att man vill då få ha koll på hur det de facto ser ut. Men det räcker ju inte om man vill åstadkomma förändring. Utan sen måste man ju analysera det. Och det är ju precis som du säger, Ibsen skrev ett dockhem. Och det finns ju massor med berättelser som är skrivna av män som också utmanar det bestående. Så jag tänker att det är viktigt att filmbranschen inte heller nöjer sig med att bara räkna huvuden och tänker att bara det blir lika många så blir det jämställt på något sätt. Utan man faktiskt går in och börjar fundera över de här narrativen som du pratade om.
Berättelserna, ja.
Berättelsernas innehåll. Mm. Vad är det förmedlar av vår tid?
Och hur ska man påverka dem sen så att de blir då mer mångfald, alltså blir mer mångfald bland dem?
Jag tror, dels handlar det ju här om till viss del om hur man använder den offentliga finansieringen och vad den ska gå till. Och det får ju de som står bakom och fattar de besluten och ha en fundering kring vad det är man faktiskt vill åstadkomma. Men sen tänker jag att diskussionen i sig är väsentlig. Därför att jag tror att mycket av det som blir stereotypt och det som blir att man då upprätthåller och mer förmedlar hur man uppfattar det ser ut är ganska oreflekterat. Mm. Och att en fördjupad diskussion som grundar sig på kunskap man faktiskt har kollat av hur det ser ut.
Tack.
Kan bidra till att fler får upp.
Den diskussionen får fortsätta. Tack så mycket Kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg. Och tack också Lisa Bergström, Ekots kulturkorrespondent som är på plats på Sarajevo Filmfestival.
Studio 1 återkommer om en kvart, fullproppat med mer innehåll. Var med oss då.
Här är dagens eko kvart i fem. Nyfödd misstänks ha dött av ovanlig bakterie. Nytt centrum mot våldsbejakande extremism invigs idag och Amnesty kritiserar Österrike för hur asylsökande behandlas. Det är våra rubriker i studion Viveka Ringmar. Ja, ett för tidigt fött barn misstänks ha dött av multiresistenta bakterier och ytterligare 4 barn är smittade på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Björn Andersson är chefläkare vid sjukhuset.
Det är några barn som man har konstaterat är smittade med den här med tarmbakterien ESBL och en variant utav den där man är antibiotikaresistent. Det var 5 stycken som var smittade från början, ett barn som tyvärr har avlidit.
Dödsorsaken till varför barnet avled utreds just nu och är inte helt fastställt, understryker Björn Andersson. De smittade barnen är alla för tidigt födda och har vårdats på neonatalavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. De är svårbehandlade, säger chefläkare Björn Andersson, eftersom det i princip inte finns någon antibiotika som biter på smittan.
Och de vårdas då med alla de föreskrifter som finns för isolering av sådana patienter. Och kohortvård, så att särskilt personal tar hand om dem.
Nu utreds det varför barnen smittats, säger Björn Andersson.
Vi kan inte svara än på liksom hur smittspridning och sådant har gått till, men det är det vi håller på att utreda. Och det har även gjorts Lex Maria-anmälan om detta råd, att Inspektionen för vård och omsorg kommer att granska det här. Och verksamheten kommer att granska sig själv också.
På Folkhälsomyndigheten ser man allvarligt på att antalet smittade av den resistenta ESBL-bakterien ökar. Just den bakterien som påträffats bland de för tidigt födda barnen. Bara i år har det rapporterats in 56 smittade i Sverige, säger enhetschef på Folkhälsomyndigheten Malin Grape.
I Sverige så ser vi en ökning av den resistenstyp som heter ESBL-CARBA. Det är en oerhört oroväckande situation med att vi har större resistensproblematik.
Malin Grape på Folkhälsomyndigheten, reporter Maria Repic. En försvarsanställd man blev vid lunchtid attackerad med kniv vid Julavaruhuset i Skara. Mannen som bar uniform vid tillfället fick ytliga skador och behövde inte ambulansvård. Det säger polisens presstalesman Ulla Brem till P4 Skaraborg. Polisen rubricerar händelsen som mordförsök. Så gäller det dubbelmordet på Ikea i Västerås. Idag har polisbevakningen skärpts runt det asylboende i Arboga där den man som är häktad misstänkt för morden bodde. Igår kväll demonstrerade nämligen ett tiotal personer utanför asylboendet och de som bor där är oroliga.
Nobody feel relaxed or comfort. Yeah, it's like a nightmare.
Ingen kan slappna av. Det är som en mardröm. Vi vet inte vad som kommer att hända och vad reaktionerna kommer att bli, berättar Mike som kommer från Syrien. 5 dagar har gått sedan knivdådet på Ikea i Västerås i måndags, då 2 personer mördades. På asylboendet i Arboga, där den häktade mannen bodde, är stämningen dämpad och orolig, berättar Mike. Hans kompis Josef nickar instämmande och förklarar att efter knivattacken vill de flesta på boendet inte röra sig ute på stan längre.
Before yes, I go inside Arboga, everything is normal. But after this what's happened, no, I didn't go to Arboga. I don't want to take a chance.
Tidigare var jag ofta i stan, men inte nu längre. Mannens misstag påverkar oss. Vi vill inte röra oss i Arboga ifall folk är upprörda på oss. Jag vill inte ha några problem.
I tell you, it's like a jail now we are here.
Boendet har blivit som ett fängelse, berättar Josef. Polisen och Migrationsverket har under veckan skärpt bevakningen runt Västmanlands asylboenden. Fram till igår kväll har det inte varit några oroligheter runt boendet i Arboga. Men strax före klockan 21 demonstrerade 10-tal personer utanför boendet.
They have a horn speaker and they start talking.
De hade med sig plakat, skrek i en megafon och kastade ägg. De var arga och skrek att vi inte är välkomna till Sverige längre, berättar Mike och Josef. Lina Sannevik är presstalesperson på polisen i Västmanland.
Polisen har ju haft en extra polisiär närvaro i det här området sedan händelserna i måndags. Just vid det här tillfället så fanns ingen bevakning där, men poliser skickades till platsen då efter sen samtalet hade inkommit.
Under fredagen har polisen funnits vid asylboendet större delen av dagen. Josef är orolig för att fler attacker ska ske framöver.
Everybody stay thinking and so panic, maybe somebody suddenly come and attack on us.
Josef från Syrien som bor på det asylboende i Arboga där den häktade mannen bodde. Reporter Josefin Ovets i samarbete med P4 Västmanland. Och debatten om asylpolitiken i Europa fortsätter. Idag kommer Amnesty International med svidande kritik mot förhållandena på ett asylmottagningscentrum i Österrike. Det är byggt för 1800 personer, men under senare tid har uppemot dubbelt så många asylsökande funnits där. Utan tak över huvudet och adekvat vård, säger Amnesty i en rapport.
Aber das rechtfertigt nicht die skandalösen Zustände in Dreiskirchen selbst.
Heinz Patzelt, generalsekreterare för Amnesty i Österrike, säger till österrikiska radion ORF att inget rättfärdigar vad han ser som skandalösa förhållanden på asylmottagningsstället Dreiskirchen som ligger cirka 2 mil utanför huvudstaden Wien. Österrike får bara ta emot många av de asylsökande som tar sig in i EU via Ungern och under första halvåret i år uppgick de inlämnade asylansökningarna i Österrike till drygt 28 000, ungefär lika många som under hela förra året. En klar ökning alltså, men ändå betydligt mindre än vad till exempel länder som Sverige och Tyskland tar emot. Asylmottagningscentret i Traiskirchen är ett av två i Österrike dit asylsökande kommer först. Situationen där har länge varit kritiserad och för en vecka sedan gjorde Amnesty sin inspektion. Över 1500 personer måste ibland sova utan tak över huvudet där. Bussar har använts för inkvartering, brist på läkarvård och timslångt väntande i stekande sol är några av punkterna som Amnesty kritiskt lyfter fram. Österrikes inrikesministerium säger att situationen i Traiskirchen beror på att den kraftiga ökningen av asylansökande lett till en exceptionell situation och att man nu arbetar för att hitta en lösning. Men Amnesty International köper inte den förklaringen. Det här handlar inte om att Österrike inte kan klara av det här utan på att Österrike inte organiserar sig på ett värdigt sätt för människor, säger Heinz Patzelt från Amnesty International. Daniel Alling, Berlin.
Idag invigdes Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Det ska vara ett nationellt centrum mot våldsbejakande ideologier och rörelser. Det startar på uppdrag av regeringen och det var med stora förhoppningar som statsminister Stefan Löfven invigde institutet.
Det är alldeles uppenbart att vi behöver bygga mer kunskap och metoder om hur vi förhindrar rekrytering till våldsbejakande extremistgrupper. Och det kommer Segerstedt-institutet att vara en väldigt viktig del i det.
En knapp mil norr om Göteborg ligger Kungälv. Kommunen där 14-årige John Rån misshandlades till döds av nynazister för 20 år sedan. Efter det startades toleransprojektet, en satsning från kommunen för att komma åt de ungdomar som fanns i eller riskerade att hamna i våldsbejakande miljöer. Och det blev ett framgångsrikt arbete som nu ligger till grund för Segerstedt-institutets arbete. Christer Mattsson är mannen bakom toleransprojektet i Kungälv och han blir nu tillförordnad föreståndare för Segerstedt-institutet.
Vi har ju sett att det fungerar, men varför har det fungerat? Om man kan isolera de faktorerna som har gjort att det fungerat, vad utav det kan vi föra över i andra sammanhang? Och var någonstans i Sverige och i världen finns det bättre lösningar än de som vi har kommit på? Det är den möjligheten vi får med sånt här institut, att vi kan gå utifrån vardagens praktik, bredda och fördjupa den.
Mona Sahlin är nationell samordnare mot våldsbejakande extremism och hon tror att det nystartade institutet kan hjälpa henne i hennes arbete.
Att hjälpa unga människor att dra sig ur nazistiska organisationer och hjälpa unga människor att lämna extrema religiösa sekter, så är inte skillnaden så stor. Jag är ganska säker på att det toleransprojektet har lärt sig om mordet på John Rån kan man också tillämpa på arbetet med att stötta människor så att man inte fastnar i IS-terror.
Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, reporter Lina Persson. Uppgifterna om att terrorgruppen IS kan ha använt kemiska vapen mot kurdiska peshmergastyrkor i norra Irak kom inte som någon överraskning för den regionala kurdiska regeringen KRG. Shoresh Kadir-Rahim, som är KRGs representant i Sverige, säger att han inte är förvånad över uppgifterna.
Ja, det här är en organisation som är beredd att slå till mot civila, döda kvinnor och barn. Så att ingenting förvånar mig när det gäller IS.
Det var i tisdags kväll som IS misstänks ha skjutit raketer laddade med gas mot persmerga styrkor vid Mahmurfronten sydväst om Erbil i irakiska Kurdistan. Ett 60-tal persmerga soldater ska ha skadats och drabbats av kraftiga andningssvårigheter och brännskador på huden. Anonyma källor på det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon säger att det rör sig om senapsgas, men de uppgifterna är inte bekräftade. Åke Sällström, som är en av världens främsta experter på kemiska stridsmedel, ställer sig tveksam till om det verkligen kan ha varit senapsgas.
Jag blir lite misstänksam därför att man brukar i samband med senapsgas inte berätta om andningsproblem som det första symptomet. Man brukar prata mer om hudskador och ögon. Framförallt ögon och hudskador. Men man kan mycket väl få då andningsproblem också.
IS uppges vid flera tillfällen tidigare ha använt gas i både Irak och i Syrien. Men då ska det ha rört sig om klorgas. Den senaste attacken som bevittnades av tyska militärer som utbildar de kurdiska peshmergastyrkorna ökar hur som helst pressen på omvärlden att få bukt med IS.
Reporter Johan Mattias Sommarström. Det blir inga stora förändringar om Sverige överger det nuvarande överskottsmålet på 1% av de offentliga finanserna och istället inför ett balansmål där inkomster och utgifter är lika stora. Det visar en utredning som presenterades idag av Konjunkturinstitutet där Jesper Hansson är prognoschef.
Alltså vi har, i vår utredning har vi kommit fram till att statens finanser är robusta och uthålliga med båda de här sortens mål. Både överskottsmål eller balansmål kommer att fungera. Så att det är okej att välja bland de här två målen. Och avvägningen är i huvudsak politisk hur stora säkerhetsmarginaler man vill ha inför framtida konjunkturnedgångar. Givetvis blir det högre säkerhetsmarginaler om du sparar mer och vice versa.
Att överge nuvarande överskottsmål för ett balansmål fungerar alltså enligt Konjunkturinstitutet. Överskottsmålet infördes under krisen på 1990-talet. Den svenska ekonomin är idag stabil med högt sparande och låg statsskuld. Det här är ett argument för att överskottsmålet inte längre behövs. Om balansmål istället införs så kan det ge cirka 25 miljarder kronor mer per år i ett 20-tal år enligt KI:s rapport. Finansminister Magdalena Andersson.
Det visar att det är ju fullt möjligt med en ansvarsfull ekonomisk politik att göra en förändring av nivån på det offentliga finansiella sparandet. Men också risken att om man inte gör en förändring att det skulle kunna leda till att uppemot 15 000 fler personer är arbetslösa.
Ytterligare en utredning om frågan görs av en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska vara klar nästa år. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson framhåller att överskottsmålet bör behållas.
Jag tycker att KI bekräftar i mycket hög grad att man i goda tider måste bygga upp styrka i ekonomin som man kan använda i dåliga tider.
Magdalena Andersson säger att det är att tacka nej till 15 000 jobb att inte lägga om.
Det tycker jag är en felaktig syn. Jag tror att det är mycket, mycket allvarligare för arbetsmarknaden och för jobben om vi inte på sikt har en riktigt stabil och hållbar ekonomi.
Ulf Kristersson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, reporter Erik Ridderstolpe. Den storskaliga algblomningen i Östersjön är nu igång. Den svala och blåsiga sommaren har gjort att den kom igång ovanligt sent. Mest intensiv är den nu mellan Gotlands norra del och svenska fastlandet och i de sydöstra delarna av Östersjön. De stora massorna finns ute till havs, men enligt SMHIs prognos kommer de att driva i nordostlig riktning de kommande dygnen och då slår de in ut med kusten. Det ser ut att bli ett rekordår för lingon i Götaland och ännu ett magert år för bärälskarna i norra Norrland. Men mest lingon ser Stockholmsområdet ut att få. Det visar en prognos från Sveriges lantbruksuniversitet. Men bärtätheten varierar, vilket gör att det lokalt kan finnas gott om lingon, även om prognosen visar på ett dystert resultat. Större delen av landet får en solig och ljummen kväll. I natt kan en del dis och dimma bildas här och var. I Norrlands fjäll och inland samt Dalarna och norra Värmland finns risk för nattfrost. Imorgon blir det soligt med bara lätt molnighet. I västra och södra Götaland ökar molnigheten efterhand och det finns risk för regnskurar till kvällen. I Götaland mellan 22 och 26 grader. I Svealand och södra Norrland mellan 18 och 25. Och i norra Norrland från drygt 10 i fjällen till uppemot 20 närmast kusten. Producent Peter Weide.
P1, Sveriges Radio.
Vitt och ovetenskapligt, domen är hård från kritikerna mot det nya forskningscentret om rasism som invigdes idag.
Och den amerikanska flaggan vajar åter i Havanna i samband med utrikesminister John Kerrys besök på Kuba. Men leder de upptynade relationerna automatiskt till mer frihet för kubanerna?
Och Danmark var flera år före Sverige med kvinnlig rösträtt, men har de behållit sin tätposition vad gäller jämställdhet?
Och som Karin Boy som använde DNA-teknik för att spåra sina rötter tiotusentals år tillbaka i tiden. Resultatet blev boken Min europeiska familj. Hör henne om en halvtimme.
Så där fortsätter veckans sista Studio 1 med Jörgen Wittfeldt och Natalia Kasmierska.
Herr talman, rasismen och fördomarna i vårt samhälle begränsar människors liv. Grund- och gymnasieskolor ska i sitt värdegrundsarbete motverka rasism. ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för forskning om rasism inrättas. Regeringen kommer att sprida de lyckade modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.
Ja, så där lät i höstas när statsminister Stefan Löfven höll sin regeringsförklaring, och resultatet blev Segerstedt-institutet i Göteborg, ett nationellt kunskapscentrum för forskning om rasism och våldsbejakande extremism.
Mm, men frågan är om luftet som han gav det verkligen har infriats. Idag skriver 18 forskare på Dagens Nyheters debattsida att de bojkottar invigningen då det här centret inte alls blivit det de hoppats på. Och vi har med oss Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Du är en av dem som har skrivit under den här artikeln. Vad är problemet med Segerstedt-institutet, som det heter?
Ja, ett av de stora problemen det är att det här har fallit bort med att det skulle handla om forskning om rasism. Det var ju någonting som vi just hörde att Stefan Löfven sa vid sitt tal. Och nu finns det alltså inte mer. Nu är det bortplockat från centrumets uppdrag. Och det ser vi ju som ett jättestort problem. Tidigare i somras så fanns det med att det skulle vara forskning mot rasism också i uppdraget, men det har man nu plockat bort under sommaren.
Så man ska inte forska om rasism på det här centret, eller?
Nej, det är kunskapsspridning, säger man. Och det är en kunskapsspridning som då ska utgå ifrån toleransprojektet som har byggts upp i Kungälvs kommun och under 20 år. Det är ett projekt som säkert har mycket gott med sig och så, men som alltså inte är vetenskapligt uppbyggt eller grundat, men nu ska spridas genom universitetet. Och vi tycker ju att såna här stora satsningar som är av oerhörd betydelse för skola och utbildning runt om i Sverige, precis som Stefan Löfven sa, de måste man ägna stor möda och besvär, eller på så här, stort möda och eftertanke kring också när det gäller de vetenskapliga utgångspunkterna. Speciellt då om universitetet ska ställa sig bakom det. Det här är farliga saker om det här går fel. Det här är utsatta grupper, det här är, och så som man vänder sig till. Och som,
vad menar du kan hända?
Ja, vi hörde redan också nu i de olika reportagen som har varit i eftermiddag att man har talat om olika grupper som är utsatta, som blir utsatta alltså för extra förväntan om att de ska vara terrorister. Vi har svenska muslimer som berättar om att deras barn redan på förskolorna riskerar att bli uppfattade som blivande terrorister.
Men nu, på vilket sätt har det här med Segerstedt-institutet att göra?
Ja, det hör till en av deras metoder, alltså att plocka ut barn och unga som befinner sig i olika riskzoner. Och det här är också ett sätt då att tänka sig att man faktiskt pekar ut igen grupper som redan är utsatta.
Så du menar att man snarare då bidrar till mer rasism eller intolerans snarare än motsatsen då, eller?
Jag tror att det är oerhört viktigt det här, att man har en stor kunskap om hur rasism fungerar. Att det inte bara handlar om att det är enstaka personer eller enstaka grupper i samhället som är rasister eller som är extremister av olika slag. Utan att rasism, det finns överallt. Det är någonting som skolorna måste jobba mycket med, och inte bara skolorna, behöver jobbas med på arbetsplatser och överallt. Den här frågan om rasism, det är inte det. Det är grundläggande strukturer och normer som återkommer i vårt samhälle och som vi måste ta på största allvar.
Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, säger det. Och vi ska bara lyssna på vad statsminister Stefan Löfven sa om den här kritiken som du för fram idag. Nej, vi väntar lite med Stefan Löfvens svar på kritiken. Däremot så har vi med oss Christer Mattsson, verksamhetschef för det här institutet mot rasism. Vad säger du om kritiken då?
Ja, jag är tillförordnad föreståndare för institutet. Först och främst så är all kritik alltid välkommen kritik. All verksamhet mår bra av en öppen och kritisk.
Men håller du med om kritiken?
Sen är det ju bra när man riktar kritik att man håller ordning på vad som är fakta. Nu har det ju gått väldigt fort det här. Så jag kan ju säga att i stort sett allt Lena sa bygger på en lång rad olika missuppfattningar. Inte fakta helt enkelt.
Nämn några då, eller en som du tycker är särskilt tydlig.
Vi har ju fört samtal med regeringskansliet sedan i vintras om ett tänkbart institut. Och det har varit klart och tydligt att våran inriktning kommer vara helt och hållet i linje med det uppdraget som vi fick att motverka rekrytering av människor till våldsbejakande ideologier och organisationer samt rasistiska organisationer. Vi har aldrig haft dialog om att vi ska bli rasistforskningsinstitutet. Sen håller jag definitivt med om att det behövs ett institut för rasistforskning, men vi har aldrig fört om diskussioner om att Segerstedtinstitutet skulle vara det. Så det är en totalt felaktig uppgift att det är någonting som har ändrats.
Då kan vi väl låta Lena Martinsson bara svara på det. Det låter som att ni snarare pratar om vad ni skulle vilja att det var än vad det inte blev.
Ja, jag tror att man kan lyssna på Stefan Löfvens tal idag på invigningen till Segerstedtinstitutet, och då kommer han med en tredje version av hur det här uppfattas och har gått till. Ja, det här handlar, vi har ju också ställt i våra artiklar, vi har ju skrivit sammanlagt 3 stycken artiklar på det här ämnet, och vi har ställt en rad frågor till regeringen som vi ännu inte har fått svar på. Och egentligen så är det ju naturligtvis regeringen och inte Christer Mattsson som jag skulle debattera med utifrån våran artikel, för att det är till regeringen den här artikeln är ställd.
Vi har ställt frågan både till Margot Wallström, Stefan Löfven och till Helene Hellmark Knutsson, men de är avböjda av olika skäl.
Men det är också så, alltså just den här satsningen då som behöver att göras. Vi behöver utvecklad forskning om rasism också för att förstå den här extremiströrelsen. Vi behöver forskning också om det pedagogiska. Allvarlig sån forskning. Alltså nu börjar man i en ände med tolerans projekt som alltså inte ens har utvärderats, och låter det ligga till grund för projektet.
Vi kan väl bolla det till Christer Mattsson. Hur vetenskapligt är det här toleransprojektet som då ligger till grund för en del av ert arbete?
Toleransprojektet är ju mycket riktigt vuxen ur en praktik. En 20-årig praktik. Och vi brukar prata om att god verksamhet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det som vi har i Kungälv och ett ganska stort antal andra kommuner som har implementerat den modellen som utvecklade i Kungälv, men också andra.
Så ni har beprövad erfarenhet men inte så mycket vetenskap?
Nej, eller? Absolut. Vi har en beprövad erfarenhet. Men du har väldigt, väldigt få exempel på beprövad erfarenhet med 20 års kontinuitet kring de här frågorna.
Men Lena Martinsson menar ju att den här metoden snarare kan leda till att man pekar ut de här utsatta grupperna som då utsätts för mer rasism. Alltså det måste vara ett problem.
Det är definitivt en risk. Den risken finns alltid. Och jag är otroligt försiktig med att säga att man skulle kunna ta en viss modell, en viss metod och flytta från ett sammanhang till ett annat sammanhang, från en kommun till en annan kommun, från en skola till en annan skola, eller från en problemformulering till en annan problemformulering. Det är ingen som påstår att det går att göra eller att det skulle.
Men är det inte det man har gjort här då?
Nej, absolut inte. Vi har en ganska god erfarenhet av vad som har fungerat i de miljöer där vi har arbetat under lång tid. Men vi vet egentligen inte så mycket om varför det har fungerat. Så innan någonting ska föras över överhuvudtaget, ja, det är ju då forskningen kommer in. Att vi får möjlighet att systematisera och utvärdera vad det är som faktiskt har fungerat. Så att vi kan bygga lite mer generell överförbar kunskap. Men inte någonting så naivt.
Lena Martinsson, det är svårt att komma ifrån intrycket att ni har 2 helt olika bilder av vad det är det här institutet ska syssla med. Hur har det kunnat bli så?
Nej, jag förstår vad institutet ska syssla med. Och de har den här utgångspunkten i det här toleransprojektet. Och nu, jag tycker utifrån mina erfarenheter också av hur sånt här brukar gå till, så hade jag ju hellre föreslagit att det här toleransprojektet skulle ha utvärderats i någon slags vanlig ordning. Man skulle ha sökt pengar för att få utvärdera det. Granska det. Man skulle ha granskat exempelvis toleransbegreppet som används och som är väldigt, väldigt, väldigt kritiserat. Inte bara av forskare internationellt och nationellt, utan också av andra. Det hade man kunnat diskutera på ett djupare plan. Att man hade följt den vanliga ordningen helt enkelt i det vetenskapliga sammanhanget.
Om du hade varit chef då för det här institutet, vad hade sett annorlunda ut? Nämn något.
Ja, det är någonting som är jätteviktigt naturligtvis, det är att det skulle vara ett nationellt institut med forskare som är öppet och diskuterar från olika delar av Sverige och lyfter in rasistkunniga forskare naturligtvis, och som man skulle ha arbetat med. Man skulle också byggt upp en större nationell enighet runt de här, så att man skulle också kunna naturligtvis få in väldigt många olika perspektiv och in forskningsinriktningar som finns idag i Sverige. Och jag håller också med om det här upplägget med att man ska också titta speciellt på utbildning. Jag tycker det är oerhört viktigt på alla nivåer, också inom universitetet, så behövs det mycket arbete med att utveckla pedagogik som synliggör hur rasism exempelvis också finns i kunskap och hur den återskapas där. Den typen av forskning skulle vara jätteviktigt att bedriva och utveckla också pedagogiska metoder utifrån vetenskaplig och beprövad erfarenhet naturligtvis.
En kritik har ju varit också att det här institutet är politiserat. Mm. Hur menar man då?
Ja, för oss så är ju detta en gåta hur det här har gått till. Hur har det här institutet bildats? Eftersom det här är en akademisk verksamhet. Vi är vana vid att man söker om medel, att man granskas av vetenskapliga bedömare, att det bästa projektet så att säga får medel, att olika centrumbildningar skapas också, och det är en lång process där man försäkrar sig om olika kompetenser och så som ska finnas. Och det här institutet dimper då ner, kan man väl säga. Vi förstår inte processen, och det är en av de frågorna som vi då har ställt också till regeringen. Att hur gick detta till?
Mm. Men då kanske jag får...
Ja, Christer Mattsson.
Ja, jag måste också klargöra att detta är inget forskningsinstitut. Vi har inga forskningsmedel. Om vi vill ha forskningsmedel så måste vi naturligtvis söka dem precis som alla andra söker sina forskningsmedel. Våran arbetsuppgift är att sammanställa forskning, kunskaper och metoder. Inte bara en metod, utan titta på flera metoder och tillgängliggöra kunskaper och distribuera dem. Och sen är det inte heller...
Kort bara, Christer Mattsson, avslutningsvis. Vad kommer det här institutet spela för roll då, tror du?
Det kommer spela en betydande roll i att sammanställa kunskaper kring fungerande praktiker, kombinera det med forskning som visar på vad som fungerar och vad som inte fungerar, och så småningom förfina kunskap i metodarbete, men också visa på vad det finns forskningsluckor i den strukturella rasismen.
Vi får se vad det får för betydelse i praktiken. Tack så mycket, Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedt-institutet för forskning som invigdes för en liten stund sedan idag. Och tack också Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet.
Mm. Tack. Tack.
I det närmaste kvart över fem denna fredag eftermiddag ska det handla om Kuba. Det är nu 70 år sedan en amerikansk utrikesminister besökt landet, men idag är John Kerry där.
Relationen mellan Kuba och USA har från ett djupfryst läge nu tinat upp ordentligt. Men kommer det verkligen leda till ökad demokrati? Vi har med oss Thomas Gustafsson, författare och oberoende Kuba-kännare. Välkommen till studiet.
Tack så mycket.
Ja, vad betyder det här för Kubas utveckling att John Kerry är på plats idag?
Alltså det är en historisk händelse att de tar emot en amerikansk utrikesminister, och att man öppnar ambassaden officiellt nu, inviger den med hissa flaggan och det här. Så att på så sätt, diplomatin är nu inledd och det är viktigt. Ekonomiskt betyder det också mycket. Kuba vill öppna sig för världen för att de behöver ekonomin, få igång, få bättre investering och så vidare, och det är viktigt.
Mm. Vi har med oss Jonna Burén också, vår utsända i New York. Jonna, den amerikanska utrikesministern John Kerry är alltså där just nu. Vad gör han exakt just nu?
Just nu så har de gått in på ambassaden och har lite möten där han träffar bland annat utrikesministern från Kuba och lite såna här diplomatiska grejer som händer. Men han är ju på Kuba för en flagghissningsceremoni på ambassaden. Den öppnade ju redan den 20 juli, men nu är det lite mer av det här historiska ögonblicket. Första gången en utrikesminister är i Kuba på 70 år och flaggan hissas igen efter 54 år. Men lite diplomati måste det ju vara också.
Låter ju väldigt symboliskt, flagghissningsceremoni. Men vad kan det betyda i praktiken i relationen mellan USA och Kuba?
Ja, det betyder ju någonstans, som sagt, det är ju symboliskt, men det här är ju ögonblicket där de visar att nu är vi kompisar, eller man ska säga. Han sa i ett tal att här visar vi på att vi inte är fiender längre, utan nu är vi grannar. Och i det här talet som ju var med, ingick i ceremonin precis innan flaggan hissades, så pratade han ju också om att det här ska båda våra folk tjäna på, både det kubanska folket och det amerikanska folket, och tryckte också på demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kan lyssna lite grann.
Cuba's future is for Cubans to shape. But the leaders in Havana and the Cuban people should also know that the United States will always remain a champion of democratic principles and reforms. We will continue to urge the Cuban government to fulfill its obligations under the UN and Inter-American Human Rights Covenants. And indeed, we remain convinced the people of Cuba would be best served by a genuine democracy, where people are free to choose their leaders, express their ideas, and where civil society is independent and allowed to flourish.
Vi kommer alltid i USA att vara mästare i demokrati och frihet, och vi tror att Kuba mår bäst av att gå den vägen, kan man väldigt kort sammanfatta John Kerrys budskap. Thomas Gustafsson, författare, oberoende Kuba-kännare, finns fortfarande här. Ja, kommer det här, tror du, att leda till mer frihet för kubanerna i den mening som Kerry menar här?
Alltså, ekonomin är ju viktig, så att om ekonomin nu börjar utvecklas, så ser vi också en medelklass som växer fram. Och en ny stark medelklass kräver till slut också politiskt inflytande. Och det där vet ju regimen om, så man har ju förberett sig länge på att öppna upp sig.
Samtidigt finns det kinesiska exemplet, det vietnamesiska exemplet, precis, det ryska exemplet. Det behöver inte gå i demokratisk riktning.
Nej, absolut inte. Alltså, Kina har gått i förväg och visat att partiet kan behålla sin makt. Och ändå genomför man väldigt omfattande ekonomiska reformer. Och Kuba, jag har ju följt Kuba väldigt länge, och det är inte första gången som ekonomin öppnas och man genomför privatisering och reformer. Men tidigare har man bromsat och tagit två steg framåt och sen direkt ett steg tillbaka.
Det har ju förts diskussioner om USA väljer rätt linje här då, som väljer den mjuka linjen ändå, får man säga. De villkorar ju inte de här upptinnade relationerna med tydliga demokratikriterier. Borde man ha gjort det, tror du?
Alltså, det man gjorde i december när man plötsligt släppte den här nyheten, då hade ju Vatikanen funnits med och lett förhandlingarna, och det var långa förhandlingar som till slut ledde fram till det här. Då ingick att man släppte vissa politiska fångar och så vidare. Och sen har man då följt upp det här genom att ha tagit bort Kuba från terrorlistan. Och Kuba har då gjort det lite lättare att komma åt internet och så vidare. Och öppnat för turister och så. Men för USA är det här viktigt också, att göra den här lättande politiken. Obama behöver få bättre relationer till Latinamerika. Och Kuba har alltid funnits där som en riktig nagel i ögat. Att många latinamerikaner kan vara väldigt konservativa, men man vill inte att USA ska gå in där och bestämma. Och genom att slippa den här konflikten och få normala förhållanden, så kan man gå vidare. Sen vad det här leder till, nu har ekonomiska reformerna pågått sedan 2008, och det har gått så långt så att man fortsätter att öppna ekonomin. Man gör Raúl Castro, som då har tagit över, är ju militär. Han har stärkt kontrollen och militärt inflytandet över ekonomin och över samhället, men han är också väldigt pragmatisk, alltså mer öppen för förändringar. Så för honom är det viktigt att landet överlever. Och ekonomin har varit urusel. Genom att öppna sig och få in investeringar, öppna för frihandelsområde pågår just nu, och privat initiativ, och titta på Vietnam som har då inlett en hel del småföretagare, så får man igång ekonomin.
Men är alla så där glada och lyckliga över den här flagghissningen nu, eller finns det kritiska röster även på Kuba?
Alltså de som är i Kuba är ju väldigt intresserade av att få mat på bordet, och det har varit väldigt tufft ekonomiskt för en stor del av befolkningen. Man brukar räkna med hur många som har tillgång till hårdvaluta, alltså som kan gå och handla allt de behöver. Och det är över 50%, men vi har ett tvådelat samhälle. Vi har det är det stora problemet nu, att Kuba har utvecklats till ett samhälle med stora klasskillnader mellan de som har tillgång och de som inte har tillgång till hårdvaluta och kan då köpa allting. Och det här ger ju då möjligheter, när mer amerikanska turister kommer, så är det möjligt för den vanliga kubanerna att få en extra dollar. Och nu kommer det har blivit väldigt populärt i USA att åka till Kuba. Kuba har blivit det hetaste resmålet. Så att plötsligt, senaste gången jag var där för några månader sedan, så var det massa amerikanska turister som går runt på gatorna, och de ockuperar alla hotellen och de går på alla restauranger, och de är väldigt frikostliga med dricks, vilket man är ovan med på Kuba, för européerna är rätt snåla med det här, så att amerikanerna är väldigt populära.
Mm. Om du tittar framåt då, hur ser Kuba ut om 5 år om det här då går vägen och fortsätter i den här riktningen?
Alltså, det där har ju varit spekulationer under många, många år, för att onekligen är det så att vi har en gammal generation som sitter vid makten, och deras dagar är ju räknade, och Fidel har ju tagit ett steg tillbaka och är gammal och sjuk och trött, och hans bror är inte heller så mycket yngre, 4 år yngre, 5 år yngre, Raul som styr, och när den generationen är borta, då kanske vissa förändringar. Men Raul har nu ägnat, sedan han tog över som sjukvikarie 2006 och sen blev han president 2008, och han blev också kontroll över partiet 2011, så han ägnat hela sin tid åt att stärka partiets kontroll och militärens kontroll. Han har byggt upp en militärapparat som kontrollerar ekonomin och samhället. Tittat mycket på Kina, varit på studiebesök i Kina. Man har täta kontakter och vet precis vad som pågår. Man förbereder sig ett generationsskifte att partiet ska kunna gå vidare.
Mm. Johanna Borén, vår utsända i New York. Vad händer mer idag? Ska John Kerry göra någonting annat i Havanna än att titta på den där flaggan?
Ja, han har ju fått kritik för att inte han har bjudit in dissidenter och oppositionella, och han har lagt en stund på eftermiddagen för att faktiskt träffa några. Inte lika ceremoniellt som med de som kommer från regeringen och från regimen, men han ska ändå träffa och prata dem, och sen så blir det lite trevligt på kvällen också innan han åker hem ganska tidigt.
Tack så mycket, Johanna Borén, Ekots utsända i New York. Tack också Thomas Gustafsson, författare och oberoende Kubakännare.
Vidare till vårt södra grannland Danmark då, som firar 100 år av kvinnlig rösträtt den här sommaren. Vårt grannland var flera år före Sverige med att låta kvinnor rösta i riksdagsval. Men hur ser det ut med den danska jämställdheten idag?
Vår reporter Azar Akbarian har tagit tåget över sundet och möts av genusforskning som inte prioriteras, och ett skolsystem som behandlar flickor som flickor och pojkar som pojkar. Men hon träffar också kvinnor som tycker att jämställdheten i Danmark har kommit långt.
Danmark har sommarlov. I Köpenhamn avlöser antikmarknaderna varandra, och det står knappt några hyrcyklar kvar i huvudstadens alla cykelställ. Esma är i full gång med att göra i ordning en kebabrulle. Mellan kunderna sticker in bandan i matvagnen och frågar vad hon tycker om jämställdheten i Danmark idag.
Jag tycker att männen accepterar och respekterar kvinnor. Jag tror att kvinnorna bestämmer mer i Danmark än männen.
Så du är rätt nöjd?
Jag är glad för det, som det är.
På en trappa vid huvudbangården sitter Iris och svalkar sig. Hon minns tiden när hon som flicka inte hade några rättigheter. Nu har hon rest jorden runt och gjort allt hon drömt om. Men det livet började först när hon skilde sig. Hon är nöjd med de val hon har gjort och är tacksam för att samhället har utvecklats.
Jag har gjort mitt eget personliga uppror i mitt äktenskap. Jag kunde inte vara här om jag ville ha mina rättigheter. Så jag måste välja mellan äktenskapet och rättigheten. Och jag valde alltså mina rättigheter.
Men hur upplever du din situation idag?
Jag upplever en otrolig tillfredshet, för jag valde som jag valde. Och jag tackar till himlen att kvinnor fick stemmerätt. Och jag tackar till himlen att samfundet utvecklade sig.
En bit utanför Köpenhamn visar Ricke Andreasen vägen till sin kolonistuga. Till vardags är hon lektor i kommunikation vid Roskilde universitet med fokus på bland annat media och genus.
Alltså, vi har just haft det här valet i Danmark och var vi debatterade väldigt många olika ting. Men en ting som inte var debatterat och som ingen parti debatterade var ju jämställdhet. Och det tolkar jag som att man tänker att man kan inte vinna stämma på precis det här ämnet.
Det såg annorlunda ut inför valet 2011. Då utlovades jämställdhetsreformer av den förre statsministern Helle Thorning-Schmidt. Men de slopades under tiden vid makten. Nu har hon, Danmarks första kvinnliga statsminister, avgått. Och Lars Løkke Rasmussens konservativa minoritetsregering verkar inte ha några jämställdhetsreformer på gång.
Det är ju politiker som är väldigt intresserade i frågorna kring jämställdhet. Men det är också väldigt, väldigt många politiker och kanske med den nya regeringen ett flertal av politiker som tänker att jämställdhet är någonting som vi har. Så nu ska vi inte diskutera det mer.
Så hur ser det ut med jämställdheten i Danmark nu 100 år efter att Folketinget antog en grundlag som gav kvinnor rätt att rösta i riksdagsval? Har danskarna uppnått jämlikhet mellan kvinnor och män? Ida, som står och väntar på sin buss, tycker det står förhållandevis bra till.
Jag växte upp i USA, så där kan man se förhållandena en lille smule annorledes. Här där syns jag att danska kvinnor är på arbetsmarknaden, är politiker. Jag tänker Skandinavien är egentligen stort sett mycket detsamma.
Andelen kvinnor i bolagsstyrelser är ungefär lika låg i Danmark som i Sverige. Och så fortsätter det om man ser till representation i politiken, lönenivåer och mäns våld mot kvinnor. Men Danmark har inga öronmärkta pappamånader. Medan 25,1% av Sveriges pappor tog ut pappaledighet förra året var motsvarande siffra i Danmark 10,2%.
Innan skillnaden är att i Danmark pratar vi om kön och inte liksom om sex och genus. Vi har inte den här skillnaden som man har på svenska och på engelska.
I Danmark säger man alltså kön, oavsett om man pratar om biologiska skillnader eller vad som formar kvinnor och mäns sociala beteenden. Trots det har den danska könsforskningen samma utgångspunkter som den svenska genusforskningen. Men det finns en skillnad.
Man kan säga att genusforskning är väldigt högt prioriterad i Sverige, och det är det inte i Danmark. I Danmark är det bara genusutbildningar på Köpenhamns universitet, och det är bara en liten utbildning.
Skillnaden är stor. I Sverige ges kurser i genusvetenskap vid 11 olika lärosäten. Men Ricke Andreasen påpekar att det finns många som bedriver genusforskning i Danmark, även om de är anställda på andra institutioner och får jobba med genus som ett perspektiv. Och det, menar hon, är ett tecken på att politiker i Danmark inte ser genusforskning som ett område som kan få användning för allmänheten.
Om vi liksom hade flera forskningsresultat där vi kunde bevittna, ja, genus är väldigt viktigt. Det kunde ske att vi kunde ha lite mer handling och inte bara debattera så mycket.
Ricke Andreasen tar upp debatten om utbildning som exempel. Flickor klarar sig bättre än killar i skolan, och det anses vara på grund av att skolan är alltför feminiserad.
Argumentet är att pojkar kan inte sitta stilla. Pojkar måste löpa runt hela tiden. Och nu är skolan så feminiserad att pojkarna inte kan vara trivs där längre. Det blir liksom lite legitimt i den danska debatt, men också det sätt som man tänker skolepolitik på, att göra den här skillnaden mellan pojkar och flickor, för det är så mycket kritik av den här feminiseringen av skolan. Och som är från ett genusperspektiv väldigt, väldigt problematisk, och som ju också blir en essentialisering av biologin.
Jag heter Jasmin, jag är 16 år. Vi ska ut i sommarhus, så vi spiser lite mat för.
Jag träffar Jasmin på en snabbmatsrestaurang. När jag frågar om hon har blivit orättvist behandlad någon gång bara för att hon är tjej, svarar hon ja. Killar kommer undan med att göra vissa saker medan tjejer blir dömda för det. Och det är fel, säger hon. Killar och tjejer ska behandlas på samma sätt.
Der er meget sådan noget der med, at drengen de må gerne det, men hvis en pige gør det, så er det noget helt forkert. Jeg synes, det er uretfærdigt. Jeg synes, det burde behandles på samme måde og have de samme rettigheder og sådan noget der.
På en husbåt i Köpenhamn bjuder Cecilie Nogard på kaffe. Hon har tidigare jobbat som skollärare men är nu sociolog och arbetar med att förmedla vetenskapen om kön inom utbildningsområdet. Hon håller med Rikke Andreasen om att man ser kön före individ i dansk skola.
Det är myter om kön som är dominerande för måden lärare möter drängar och piger på i skolan. Og det kan man jo ikke anklage lærerne for, fordi de lærerne afspejler den kultur, som vi alle sammen er en del af. Og det er jo i høj grad en kultur, som møder drenge og piger stereotypt og forskelligt.
De stereotypa bilderna av flickor och pojkar, som att alla flickor på grund av deras biologiska kön är lugna och omtänksamma. Och att pojkar inte kan sitta stilla för att de är just pojkar. Påverkar hur lärare lägger upp sin undervisning och sättet de möter barnen på, säger Cecilie Nogard.
En välkänd strategi är ju också att bruka, hvis man nu sätter en pige vid sidan av en dräng i undervisningen för att hålla drängen i ro och så vidare.
I den svenska skollagen och i samtliga läroplaner står det att skolan har i uppdrag att motverka traditionella könsmönster så att alla barn har möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön. Motsvarande bestämmelse finns inte i Danmark och det är en förklaring till varför det ser ut som det gör i dansk skola, menar Cecilie Nogard. Hon säger att det saknas förståelse i Danmark för att barn blir stereotypa om man möter dem stereotypt. Danmark har en könsuppdelad arbetsmarknad och det finns bred enighet om att det är ett problem. Men landet ser inte kopplingen mellan sättet man möter barnen på och vilka jobb de sen väljer som vuxna.
För mig är det en helt sådan röd tråd emellan måden vi möter barnen på och de samfund som vi upplever.
Cecilie Nogards motto är exkludera stereotyper, inkludera alla. För det är det hon menar sker. När man slutar att se elever som flickor eller pojkar och börjar se dem som individer med egna kvaliteter och drömmar.
Vår reporter här var Asar Akbarian.
Och nu om att söka sina rötter med DNA-teknikens hjälp och därigenom göra en resa genom mänsklighetens historia till den senaste istiden och ännu längre tillbaks.
Vetenskapsjournalisten Karin Boys har gjort denna släktforskning på djupet och resultatet har blivit boken Min europeiska familj som kommer ut nu. Och där beskriver hon hur DNA-trådarna knyter ihop oss människor och hur nya forskningsrön ställer gamla föreställningar på huvudet. Välkommen hit! Vad var det som lockade dig med detta jättelika ämne?
Ja, det är ju att det är så att det är nytt. Jag är journalist, jag går igång på nyheter. Och jag har ju följt den här DNA-teknikens utveckling de senaste 20 åren när jag har varit vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Och jag har ju sett hur snabb utvecklingen är. Det går ju så oerhört fort. Och DNA-tekniken blir bara mer och mer kraftfull och även mer och mer billigare och billigare. Och nu är den så billig då så att privatpersoner kan skicka efter DNA-prover och komplettera sin släktforskning. Och arkeologer och andra forskare kan undersöka väldigt nedbrutna prover från människor som är tiotusentals år gamla.
Men hur mycket var den här boken en personlig resa för dig och hur mycket var det en journalistisk?
Ja, du har ju läst delar av den. Jag utgår från min egen personliga familj. Men det är en mindre del av boken. Framförallt är det en skildring av Europas historia med den allra senaste forskningen. Och då är det ju en delvis ny bild av Europas befolkning och Europa som kommer fram.
Du säger att DNA-tekniken har ju utvecklats väldigt mycket och snabbt bara de senaste åren. Hur kommer det sig? Vad är det som har hänt med tekniken? Man tänker ju annars på att den används i mordfall och så.
Men det är ganska nytt. Alltså den tekniken som man använder i mordfall, som kriminaltekniker använder, den uppfanns eller upptäcktes i slutet av 1980-talet. Och idag så läser vi om det nästan varje dag, varje vecka, att poliser använder den i sitt spaningsarbete. Och på samma sätt så har det är mycket den medicinska och den biologiska forskningen som använder den här tekniken, och därför så har det satsats väldigt mycket pengar på det för att utveckla teknik som till exempel ska kunna analysera människans DNA väldigt detaljerat. Men som en sidoeffekt så går tekniken också att använda av till exempel arkeologer. Och nu är det ofta de som står längst fram i forskningsfronten, därför att det kräver så mycket teknik att kunna undersöka de här jättegamla proverna som är tiotusentals år.
Men jag kan skicka in då och ta reda på vad exakt?
Det finns olika varianter, men du kan komplettera din släktforskning på olika sätt. Kolla vad du har för kusiner och bryllingar och oäkta barn och sysslingar och sånt där ute i världen. Sådana test finns, de är ganska billiga. Och så här. Och sen så finns det också tester på olika nivåer i olika prisklasser där du kan se det som min bok handlar om. Där man kan söka antingen sin mödernelinje, hundratals, tusentals, tiotusentals år tillbaka. Eller sin fädernelinje, alltså pappas pappa, farfars 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 farfar eller mormors 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 mormor.
För att bli väldigt praktisk, om någon skulle vilja ta reda på om verkligen farfar är min farfar och så vidare bak några generationer, då måste de väl ändå ha DNA-prover från de personerna också, eller? Räcker det med ens eget?
Nej, det går att vara lite smart och söka via sysslingar och kusiner. Men denna boken handlar inte om den typen.
Nej, jag var bara nyfiken.
Den handlar om Europas historia och hur man kan lära sig om den via DNA.
I boken så beskriver du hur den här tekniken har revolutionerat forskningen och kunskaperna kring grundläggande historiska slutsatser. Mm. Till exempel hur människan gick från att vara jägare till att bruka jorden, alltså bli bonde. Mm. Alltså varför är den här kunskapen viktig och vad innebär den här revolutionen?
Varför är kunskap viktigt överhuvudtaget? Det är väl viktigt att veta hur vi har kommit hit. Om du vill ha praktisk nytta, då pratar vi om kriminaltekniken. Att polisen till exempel kan använda tekniken för att fånga tjuvar. Om du den typen av praktisk nytta du vill ha. Men om du vill ha kunskap, om du vill veta hur till exempel Europa befolkades, ja, då kan den här tekniken vara väldigt, väldigt annorlunda. Och det är en ny bild.
Men den är väl också politiskt sprängstoff? Liksom. En del säger ju att vi är ursvenskar till exempel.
Just det. Och då kan det ju vara väldigt bra att se hur fakta faktiskt ligger till.
Och hur är det med det då?
Ja, vi är en blandning. Jag till exempel kan då spåra min släkt tillbaka till olika delar av Sverige tusentals år tillbaka via de här DNA-proven. Men även jag är ju väldigt mycket en blandning. Jag har i min egen kropp så att säga rester både av de allra första istidsjägarna som allra först koloniserade Europa då för 40 000 år sedan. Och av bönder som kom mycket senare, 10 000 år till Sverige ungefär 6 000 år sedan med en ny teknik, nämligen jordbruket. Det var nya människor, vad vi skulle kalla invandrare idag, som kom med denna teknik. Först kom jägarna, de utgick från Mellanöstern, ungefär Syrien, Turkiet, där det krigas så mycket idag. Det var den första vågen, de kom för ungefär 40 000 år sedan. Sen kom en andra våg, bönderna, de kom också från Mellanöstern, för där utvecklades jordbruket. Med start för ungefär 10 000 år sedan, men till Sverige för ungefär 6 000 år sedan. Sen kom en tredje våg med start för ungefär 4 000 år sedan. Och de utgick från steppen i nuvarande Ukraina, Ryssland. Och de kom med stor sannolikhet och förde med sig. Dels hade de uppfunnit hästen och det gjorde de, gav dem ett försprång. Men de kom med mycket stor sannolikhet med de indoeuropeiska språken. Och det är därför vi talar svenska än idag här.
Så
i Sverige.
Ursvensken är från Syrien och från Mellanöstern och från Ukraina.
En enda stor blandning av huvudingredienserna är de här tre vågorna.
Mm. En sån här urperson som förekommer i din bok är Ursula.
Mm. Min anmoder Ursula.
Ja, berätta, vem är det?
Ja, Ursula är ett populärnamn på någonting som forskarna då kallar för U5. Det är ungefär 10% i Europa som tillhör den gruppen. Det innebär att vår mormors 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 mormor för ungefär 40 000 år sedan var just en sån här istidsjägare, en kvinna. Och i mitt fall så levde åtminstone delar av den här släkten då i södra Frankrike, norra Spanien, där de målade den här grottkonsten som har blivit så berömd idag.
Men hur mycket av henne har du i dig?
Väldigt, väldigt, väldigt lite. Men det finns en liten andel då som just går på den här rena mödernelinjen, alltså mormors, 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 mormor. Och det är därför den går att spåra med de här DNA-proven.
Men det finns många i Sverige som har Ursula som anmoder.
Ungefär 10%. Mm.
Ja, hur känns det att ha den här kunskapen om sig själv, vad man har för olika trådar bakåt?
Jag tycker ärligt talat att det är väldigt fascinerande. Själva idén fick jag när jag skrev en helt annan bok för 4-5 år sedan om medicinska tillämpningar av DNA. Och då skickade jag också efter ett prov och då fick jag en massa medicinsk, ett prov som var mer medicinskt inriktat. Och då fick jag en massa information om lite risk för den sjukdomen och lite ökad risk här och minskad risk där. Och jag tål mjölk och jag tål alkohol. Och jag tyckte det var ganska trivialt, det var inte speciellt intressant. Men då fick jag just den här informationen att jag är en U5, jag tillhör Ursulas klan. Och jag tyckte det var så fantasiäggande och fascinerande så att... Det är därför jag har gått vidare med det
här. I boken får man ju också följa med när du reser i Ursulas spår och hittar flöjter, grottmålningar, synnålar. Alltså vad drar forskningen för slutsatser av de här fynden?
Ja, så det, till exempel så reste jag i Tyskland i grottor där de har hittat de allra första musikinstrumenten som är kända i hela världen, nämligen flöjter av mammut elfenben. Jag reste i 10 länder för att göra research för den här boken, intervjuade kanske 30 olika forskare. Och, nej, men det är ju, jag har försökt pricka in ett antal av de viktigaste uppfinningarna eller saker som har betytt väldigt mycket för oss. Och konsten och musiken är ju en sådan sak. Den har varit helt avgörande för att vi människor lever här i Europa idag, tror jag.
Men är de viktiga just för din, den här Ursula-gruppen?
Nej, de är viktiga för alla människor.
Men konst och musik... att ni är speciellt kreativa, ni som tillhör den.
Nej, sådana slutsatser kan man inte. Det är inga speciella egenskaper förbundna med det här Ursula. Utan det är... Nej, så kan man inte se det. Men däremot så tror jag, och det skriver jag ju också ganska mycket om i boken, att kreativitet, konst och musik kan mycket väl vara den kritiska faktorer som gjorde att vi överlevde medan neandertalarna dog ut. För de dog ju ganska omgående när vi hade kommit till Europa. Och trots att de hade bott här i flera hundratusen år för oss.
Den här DNA-tekniken tillhandahålls ju av företag ofta. Mm. Så man får beställa test på nätet och topsa sig själv.
Mm, stämmer det? Ja.
Och så samkörs det här i databaser. Men man tänker lite så här, kan det leda till någonting negativt att man har de här enorma databaserna?
Jag tror att folk oroar sig olika mycket. En del lägger ut hela sitt liv på Facebook och andra är väldigt försiktiga. Det finns väl naturligtvis en olika risker man kan ta och den som jag tycker är mest påtaglig är att faderskap kan dyka upp. Kanske inte exakt, faderskap kan dyka upp, oväntade faderskap. Och det är ju blandat naturligtvis, jag har sett ett sånt fall på lite bland bekanta. Och där det här barnet som plötsligt fick en far blev ju väldigt entusiastiskt. Och däremot såg jag inte hur det gick för faderns nya familj och andra barn också, men jag kan tänka mig att det blev komplicerat. Sånt ska man, om man testar sig så får man ju också resultat som gäller ens släktingar som kan vara känsliga. Så att det är klart man ska tänka sig för.
Men jag tänker ur ett politiskt perspektiv också. Alltså senast vi hade sådana här stora kartläggningar av människors ursprung så var det ju tider där rasbiologin var på modet till exempel. Alltså skulle inte kunna använda sådana mörka krafter?
Det förekommer i Ungern vet jag. Såna här test som påstås kunna avgöra om, informera om folk har judisk eller romsk bakgrund, men det är ju total humbug. Så kan man inte se det. Det fungerar inte så. Tvärtom tycker jag att den här forskningen verkligen visar hur vi hänger ihop allihop och hur vi människor har blandats upp under historiens lopp.
Mm. Och tekniken förändras ju hela tiden. Alltså kan det bli så att även dagens slutsatser kommer att kullkastas i framtiden, det vi vet idag?
Jag skulle säga att de slutsatserna som har kommit de senaste åren tror jag verkligen kommer att komma sig ihåg många år. Det är som kol-14-metoden för 50 år sedan. Minst så stort steg är det här som händer just nu. Men naturligtvis kommer det förfinas och nyanseras och massa detaljer kommer att tillkomma. Men jag tror att vi har gått igenom ett stort steg det här senaste året, de senaste 2-3 åren.
Vad skulle du själv vilja veta mer om din egen historia då?
Det vet jag inte. Det vet jag inte riktigt. Det
klart. Du kanske vet allt nu.
Nej, så jag är inte så väldigt intresserad av min egen historia. Utan det är den allmänna historien för mänskligheten som fascinerar mig mest. Och hur jag hänger ihop och hur vi alla hänger ihop med varandra.
Mm. Tack så mycket Karin Borgs, vetenskapsjournalist och författaren till boken Min europeiska familj om hur DNA-teknik används i arkeologi till exempel.
Och tack till alla er som har lyssnat, såklart. Det var Eva-Lisa Wallin som producerade det här programmet. Det var tekniken Nima Shams som gjorde att ni hörde något. Sändningskoordinator NC Ukola, jag heter Jörgen Wittfeldt och du heter?
Natalia Kashmerska, tack för oss.